På resten av ställena inskränktes i underhållningen till på sin höjd en eller ett par musikanter. Men gästerna var desto högljuddare och vid hälften av borden försiggick tärningspartier som fick det att klia i fingrarna på Mert. Dock var det faktiskt sant att han nästan alltid vann, åtminstone i tärning. Och det vore inte rätt att spela av sina egna soldater deras slantar. De flesta som satt vid borden var nämligen soldater. Det var inte många flyktingar som hade några pengar att spendera på öl och vin. Det fanns en handfull andra som blandade sig med Röda Handens mannar. På ett ställe såg han en smärt man från Kärndor med kluvet skägg. En månsten stor som en tumnagel i ena örat och silverkedjor som hängde över bröstet på hans röda rock. På ett annat var det en kopparhyad domanska med vaken blick och juvelbesatta ringar på alla fingrar, fast iklädd en sedesam blåklänning. På ett tredje ställe syntes en tarabonier klädd i blå hatt med flat kulle och med den täta mustaschen dold bakom en genomskinlig slöja. Det fanns feta karar i tairenska rockar som satt åt ner till midjan och magra män med murandiska rockar som hängde ner till knäna. Skarpögda kvinnor i klänningar med höga kragar eller långa kjolar, men alltid välsydda av ylletyg i dämpade färger. Allesammans var de handelsmän, redo att slå till så snart handeln mellan Andor och Carhain kom igång igen. Och i varje skänkrum satt två eller tre män lite avsides, oftast ensamma. De flesta var karar med hård blick, ibland välklädda, ibland nästan lika luggslitna som flyktingarna. Men alla såg ut som om de kunde hantera svärden de hade vid bältet. Mert såg också två kvinnor som säkert hörde till dem, även om ingen av dem hade något synligt vapen. Den ena hade en lång vandringsstav lutad mot sitt bord och han förmodade att den andra hade knivar gömda i ridklänningen. Han bar själv kastknivar här och där i kläderna. Han hyste inga tvivel om vad hon och de andra hade för syssla och hon vore en dåre om hon gick obeväpnad. När Mert och Edorion steg ut från kuskens piska stannade Mert till för att se hur en kraftig kvinna i delad brun kjol trocklade sig fram genom trängseln. Hennes runda ansikte bar en lugn min, men ögonen registrerade allting som hände på gatan runt omkring. Och innanför bältet bar hon en nitbeslagen påk tillsammans med en kniv stor nog för en ejlman. En tredje kvinna således. De var hornsökare allihop, på jakt efter det legendomspunna Valyrus horn som skulle kalla de döda hjältarna tillbaka från graven för att kämpa i sista striden. Den som fann hornet skulle vinna en plats i historieböckerna. Om det nu finns någon kvar för att skriva några förbannade historieböcker, tänkte Mert bistert. Vissa trodde att hornet skulle dyka upp någonstans där det var strid och oroligheter. Det hade gått 400 år sedan man senast kallat till jakten på hornet. Och den här gången hade folk kommit från alla tänkbara håll för att svära hornsökareden. Han hade sett flockar av hornsökare på Carhains gator och förmodade att han skulle få se fler män när han kom till Tyr. Utan tvivel var en stridström av dem på väg mot Camlin i denna stund. Han önskade att någon av dem hade hittat det eländiga hornet. Så vitt han visste låg Valyrus horn gömt någonstans djupt nere i Vita tornets källarvalv. Och om han visste någonting om Aes Sedir så skulle det förvåna honom om ens ett dussin av dem visste om det. En grupp fotsoldater anförda av en beriden officer i naggat bröstharnesk och Carhainsk hjälm marscherade mellan honom och den kraftiga kvinnan. Det var närmare 200 pikinerare vars vapen stod som en skog av vassa spetsar ovanför deras huvuden, följda av dryga 50-talet bågskyttar med koger vid höften och bågarna över axeln. Det var inte långbågar av det slag Mert växte upp med i Tjufloden, men bra vapen ändå. Han måste skaffa fram armborst så att det räckte. Även om bågskyttarna inte gärna ville byta. Soldaterna sjöng medan de marscherade och tillsammans lyckades deras röster överrösta resten av larmet. Du får äta bönor och ruttet hö och fira din namnsdag med mögligt bröd. Du får svettas och blö till din ålderdom och när du dör är börsen tom. Om du går för att bli soldat, om du går för att bli soldat. De hade en ansenlig svans av stadsbor och flyktingar, alla unga män, som nyfiket tittade på och lyssnade. Detta upphörde aldrig att förvåna Märt. Ju värre sången fick soldatlivet att verka. Det här var långt ifrån det värsta. Desto fler blev åskådarna. Och lika säkert som att vatten var vått skulle några av dessa män prata med någon officer innan kvällen. Och de flesta skulle skriva under ett kontrakt med sitt namn eller bomärke. De måste tro att sången var ett försök att skrämma bort dem, så att de som redan var soldater skulle få behålla äran och krigsbytet. Nå, de här pikenerarna sjöng i varje fall inte Dansa med skuggornas jack. Märt avskydde den sången. Så snart ynglingarna begrep att skuggornas jack var döden själv störtade de iväg för att hitta en rekryteringsofficer. Din tös går och äktar en annan man. En grav i leran blir ditt enda land. Ingen bryr sig om att du har dött. Förbannad blir den dag då du fötts. Om du går för att bli soldat. Om du går för att bli soldat. Det är många som undrar, sa Dorian, liksom i förbigående när truppen försvann bortåt gatan med sin svans av idioter. När vi ska fortsätta söderut. Det går rykten. Han sneglade på Märt för att se hur den tumör han var på. Jag såg att hovslagarna kontrollerade hästarna som ska dra förrådsvagnarna. Vi ger oss av när vi ger oss av, sa Märt. Shamer behöver inte få veta att vi är på väg. Edorion gav honom en uttryckslös blick. Denne Tyrenier var ingen dumbom. Det var för all del inte Nalesheen heller. Han var bara överdrivet ivrig ibland. Men Edorion var en skarpsinnig ung man. Nalesheen skulle aldrig ha lagt märke till hovslagarna. Det var synd att Aldeias hus stod högre i rang än Selonas. Annars skulle Märt ha låtit Edorion ta Nalesheens plats. Dessa idiotiska adelsmän som var så fixerade vid börd och ställning. Nej, Dorian var ingen dumbom. Han visste att ryktet skulle gå före med flodtrafiken så snart röda handen började tåga söderut. Och kanske skulle det skickas brevduvor också. Även om hans tur känns tillräckligt stark för att spränga skallen på honom skulle Märt inte ha velat satsa något på att det inte fanns spioner i Meron. Det ryktas också att hans nåd draken var i staden igår, sa Dorian, så tyst som det gick utan att dränkas av gatubullret. Den största händelse som inträffade igår, sa Märt syrligt, var att jag badade för första gången på en vecka. Kom nu, det lär nästan bli kväll innan vi är färdiga med det här i vilket fall som helst. Han skulle ha gett en del för att få veta hur det ryktet börjat. De träffade bara fel på en halv dag och det hade inte funnits någon som sett dem. Det hade varit ett par timmar efter midnatt när en ljusstrimma plötsligt uppenbarade sig i hans rum på gyllene hjorten. Märt hade desperat kastat sig över sängen med ena stöven på och andra halvvägs av och hunnit dra den kniv han hade hängande i ett harnesk på ryggen innan han insåg att det var Rand som kom utstigande genom ett av sina fördömda hål i tomma luften. Att döma av kolonnerna som syntes innan öppningen slöts kom han från palatset i Camelin. Det var minst sagt överraskande att han kom så här mitt i natten utan ale escort och inte minst att han dök upp mitt i Märts rum. Det sista fick fortfarande nackhåren att resa sig på Märt. Om han hade stått på fel ställe kunde han ha blivit skuren mitt i tu. Han tyckte inte om kraften. Allt sammans hade varit mycket besynnerligt. Skynda långsamt, Mert, sa Rand, som stegade fram och åter över golvet. Han tittade inte åt Merts håll på hela tiden. Hans käkar var sammanbitna och ansiktet glänste av svett. Han måste märka att vi kommer. Allting hänger på det. Mert, som nu satt på sängen, drog av sig stöveln helt och lät den falla på mattstumpen som husmor Delvin hade skaffat honom. Jag vet, sa han surt. Han gned sig om ena fotknölen som han slagit i sängstolpen och fortsatte. Jag var med och hittade på den här förbannade planen, som du kanske minns. Hur vet man när man är förälskad i en kvinna, Mert? Rand hade inte slutat gå, och han sa detta precis som om det hängde ihop med vad de talat om tidigare. Mert blinkade. Hur i hela domesvalget skulle jag veta det? Den snaran har jag aldrig satt foten i. Varför frågar du det? Men Rand ryckte bara på axlarna som för att skaka av någonting från ryggen. Jag ska göra slut på Samuel, Mert. Jag har lovat det. Jag är skyldig de döda att göra det. Men var är de andra? Jag måste göra slut på dem allihop. Fast en i taget, sa Mert. Och förmådde nätt och jämt undvika att det lät som en fråga. Det var omöjligt att säga vad Rand kunde få för sig nu för tiden. Det finns draksvurna i Morrowind, Mert. I Altara också. Men som svurit mig sin trohet. När Ilion väl är besegrat kommer Altara och Morrowind att falla som mogna plommon. Jag ska ta kontakt med de draksvurna i Charabon och i Aradoman. Och om vitrockarna försöker hindra mig att komma in i Amadeusia ska jag krossa dem. Profeten har sett till att Geldan är förberett. Och vad jag har hört är Amadeusia också på väg. Kan du tänka dig Mashima som profet? Shalde kommer att sluta sig till mig. Det är Bashir säker på. Alla i gränslanden kommer att göra det. Det måste de. Jag ska göra det, Mert. Jag ska ena världens alla riken innan sista striden. Jag ska göra det. Det hade kommit någonting feberaktigt över Rands röst. Visst, Rand, sa Mert dröjande, samtidigt som hans andra stövel hamnade bredvid den första. Men en i taget, inte sant? Ingen borde behöva ha någon annans röst i huvudet, muttrade Rand. Och Mert, som just höll på att dra av sig ena sockan, stenade till. Det besynliga var att han kom på sig med att undra om det här paret sockor skulle hålla en dag till. Rand visste någonting om vad som hade skett inuti Tyr Angrelan i Ruidin. Åtminstone att Mert hade fått en massa kunskaper om krigskonst där. Men han visste inte allt. Nej, inte allt, trodde Mert. Inte att det fanns andra mäns minnen i hans huvud. Rand verkade inte märka någonting, utan fortsatte efter att ha dragit fingrarna genom håret. Det går att lura honom, Mert. Samuel tänker alltid i räta linjer. Men finns det något hål han kan slinka igenom? Om vi gör några misstag kommer tusentals att dö. Tiotusentals. Hundratals kommer att göra det ändå, men jag vill inte att det ska bli tusentals. Mert gjorde en grimas som fick en man som just försökte svälja en dolk vars skaft var halvtäckt av färggranna ädelstenar av glas att nästan tappa kniven och raskt försvinna i trängseln. Hela samtalet med Rand hade varit likadant. Utan förvarning hade han hoppat från invasionen av Ilion till de förlorade och från de förlorade till kvinnor. Ljus. Det var ju Rand som alltid hade så god hand med kvinnor. Han och Perrin. Från sista striden till spjutjungfrurna och så vidare till sånt som Mert knappt begrep överhuvudtaget. Han lyssnade sällan på Merts svar. Ibland väntade han inte ens på dem. Att höra Rand prata om Samuel som om han kände honom var minst sagt förvirrande. Han visste att Rand skulle bli galen förr eller senare. Men om vansinnet redan hade börjat smyga sig på honom. Och sen var det de andra. Dessa galningar som Rand samlade ihop och som ville leda kraften. Som denne Chaim som redan kunde det. Det hade Rand bara nämnt i förbigående. Mashroom Tame, en förbannad falsk drake, undervisade Rands lärojungar, eller vad man skulle kalla dem. När de började bli tokiga allihop ville Mert inte befinna sig inom 1000 miles avstånd från dem. Fast han hade förstås lika mycket val som ett löv i en strömvirvel. Han var Taveren, men Rand var starkare. I dragprofetian stod det ingenting om Mert Cawthon. Men han satt ändå lika fast som en grävling som fastnat under ett staket. Ljus, han önskade att han aldrig sett Valerius horn. Det var med bister min han fortsatte inspektionsrundan, som utgick från gyllene hjorten och fortsatte i en allt vidare spiral. Han besökte ett dussin krogar och skänkrum till, men strängt taget skilde de sig inte stort från de första. Borden var fullsatta med män som drack, spelade tärning och bröt arm. Musikanterna hördes nästan inte överallt skrål. Rödarmarna satte stopp för alla slagsmål så snart de började. På ett ställe reciterade en lekare Jakten på hornet. Den var populär även när det inte fanns hornsökare i närheten. Och på ett annat sjöng en kort, ljusårig kvinna en aningen oanständig sång som på något sätt blev mer oanständig av hennes runda ansikte och stora, oskyldiga ögon. Hans sinne var fortfarande lika mörkt när han steg ut från Silverhornet, vilket idiotiskt namn, där den oskuldsfulla sångerskan uppträtt. Kanske var det därför han började springa mot de rop och skrik som plötsligt hördes utanför ett annat värdshus. Om det var soldater inblandade skulle rödarmarna ta hand om det. Men Matt armbågade sig ändå fram genom trängseln. Här var Rand på väg att bli tokig och lämna kvar Matt ute i stormen. Och så var det Tame och de där andra idioterna som var beredda att följa honom i vansinnet. Samuel som väntade i Ilian och resten av dem förlorade, ljuset visste var, som alla bara väntade på ett passande tillfälle att knipsa huvudet av Mert Cawthon. Och då hade han ändå inte räknat med vad Aesherderna skulle göra om de fick honom i sina klor igen. Åtminstone de av dem som visste för mycket. Och alla trodde att han skulle gå ut och vara någon förbannad hjälte. Om han inte kunde ta en omväg försökte han för det mesta prata sig ur alla slagsmål. Men just nu längtade han efter en ursäkt för att slå någon på käften. Det han hittade var dock inte alls vad han hade väntat sig. En skogsstadsbor, kortväxta karhenier i mörka kläder och en handfull resligare andoraner i klarare färger, stod i en ring och betraktade med uttryckslösa miner två långa, smala män med snurrade mustascher, långa, morandiska rockar i färggrant siden och svärd med förgyllda hjalt och parerstänger. Den ene i röd rock stod och flinade roat åt den andra i gult, som hade tagit en liten pojke i kragen och nu skakade honom som en katt skakar en råtta. Mert la band på sitt humör och påminde sig om att han inte visste hur allt sammans hade börjat. Ta det lugnt med pojken, sa han samtidigt som han la handen på den gulrockade mannens arm. Vad har han gjort för att förtjäna? Han var på hästen min, fräste mannen på mindensk dialekt och skakade av sig Merts hand. Mindborna skröt med att ha det värsta humöret i hela Marundi. Jag ska bryta nacken av den här lilla bondglopen. Jag ska bryta. Utan ett ord förde Mert upp bakänden av sitt spjut mellan mannens ben, hårt. Morandien gapade, men fick inte fram ett ljud. Hans ögon rullade bak så att nästan bara ögonvitan syntes. Och han sjönk ner på knä med ansiktet mot marken. Pojken hade dragit sig loss och pilat iväg. Nej, det ska du inte alls, sa Mert. Därmed var det naturligtvis inte slut. Mannen i den röda rocken grep efter sitt svärd, men han bara får fram en tum av klingan innan Mert krossade handleden på honom med den trubbiga änden på spjutet. Mannen stönade till och släppte svärdsvästet, men tog istället efter sin långa dolk med andra handen. Mert slog snabbt till honom ovanför örat, inte hårt, men mannen stöp ovanpå den första. Fördömda idiot. Mert visste inte om det var karn i den röda rocken eller sig själv han menade. Nu hade ett halvdussin röda armar äntligen kommit fram genom åskådarmassan. Det var thailändska kavallerister, lite tafatta till fots i sina kragstövlar, och deras puffärmar i svart och guld var inklända under de röda armbindlarna. Edorion höll fast pojken, en mager trumpen grabb på kanske 6 år som krafsade i vägdammet med sina bara tår och ibland gjorde ett halvhjärtat försök att ta sig ur Edorions grepp. Han var kanske det fulaste barn Mert hade sett, med platt näsa, alldeles för bred mun och stora öron som dessutom stod rakt ut. Att döma av hålen i hans rock och byxor tillhörde han flyktingarna. Det såg ut som om halva han bestod av smuts. Red ut det här, Harnan, sa Mert. Harnan var en av rödarmarna. En man med insjunkna kinder, varav den ena pryddes av en klumpig tatuering i form av en hök. Han var kolonnchef och såg ut att vara en tålmodig man. Höktatueringarna var någonting som uppenbarligen spred sig bland röda handens mannar. Men de brukade ha dem där de vanligen doldes av kläderna. Ta reda på orsaken till allt det här och kasta sedan ut de här bägge tölparna ur staden. Det hade de gjort sig förtjänt av, vad pojken än kunde tänkas ha gjort. En mager kar i mörk yllerock av morandiskt snitt trocklade sig fram mellan åskådarna och föll på knä bredvid de båda som låg på marken. Det hade börjat höras halvkvävda stön från gulrocken, medan rödrocken höll händerna om huvudet och muttrade vad som lät som förbannelser. Den nyanlände gjorde mer väsen av sig än båda de andra tillsammans. Ack, mina furstar! Ack, furst Pierce, furst Kulan! Har han dödat er? Han sträckte sina skälvande händer mot Mert i en bönfallande gest. Åh, i snåd, döda de inte! Inte när de ligger här hjälplösa. De är hornsökare, Ersnåd. Jag är deras betjänt, Padre. Hjältar är vad de är, Ersnåd. Jag tänker inte döda någon, sa Mert, som kände sig äcklad av situationen. Men se till att dina hjältar sitter på sina hästar och är ute ur Maron innan solen går ned. Jag tycker inte om när en vuxen kar hotar att bryta nacken av ett barn innan solen går ner. Hör du det? Men Ersnåd, de är ju sårade. Han är bara en bondpojke och han ofredade först Pers häst. Jag bara satt på den, brast pojken ut. Jag har inte alls gjort det du sa. Mert nickade bistert. Man bryter inte nacken av en pojke för att han sitter på en häst, Padre. Inte ens en bondpojke. Se till att de här bägge packar sig iväg, annars får jag bryta nacken av dem. Han gjorde ett tecken åt Harnan som nickade skarpt åt de andra rödarmarna. Kolonnchefer gjorde aldrig någonting själva, lika lite som någon annan officer, som omilt drog upp Pierce och Kulan och släpade iväg de stönande furstarna. Efter kom Padre som vred sina händer och protesterade att hans herrar inte var i stånd att rida nu, att de var hornsökare och hjältar. Källan till allt detta bekymmer stod fortfarande kvar med Dorians fasta grepp om armen, insåg Mert. Rödarmarna var borta och stadsborna började skingra sig. Ingen ägnade pojken en blick. De hade sina egna barn att ta hand om och det var nog så besvärligt. Mert suckade tungt. Begriper du inte att du kunde göra dig illa genom att bara sitta på någons häst, pojk? En kar av hans sort håller sig förmodligen med en hingst som skulle kunna trampa ner en liten pojke i stallgolvet så grundligt att ingen ens skulle kunna se att du varit där. En vallack, pojken försökte rycka sig ur Edorions grepp igen och fick en butter uppsyn när det inte gick. Det var en vallack och den skulle inte ha gjort mig illa. Hästar tycker om mig. Och jag är ingen liten pojke. Jag är 9 och jag heter Oliver. Inte pojk. Jaså, min son, Oliver. 9. Det kunde stämma. Mert hade svårt att avgöra hur gamla barn var, särskilt karheinska barn. Nåväl, Oliver. Var är din mor och far? Han såg sig omkring. men de flyktingar han såg hade lika bråttom förbi som stadsborna. Var är de, Oliver? Jag måste se till att du kommer tillbaks till dem. Oliver svarade inte, utan bet sig bara i läppen. En tår sipprade fram ur ögonvrån och han gned ilsket bort den. Pappa blev dödad av en ail, en av de där Shido. Mamma sa att vi skulle till Andor. Hon sa att vi skulle bo på en gård med hästar. Var är hon nu? Frågade Matt tyst. Hon blev sjuk, ja. Jag begravde henne där det fanns lite blommor. Plötsligt sparkade Oliver Edorion på benet och började vrida sig vilt i hans grepp. Tårarna rann ner för hans kinder. Släpp mig! Jag klarar mig själv. Släpp mig! Ta hand om honom tills vi hittar någon, sa Matt till Edorion, som stirrade förbluffat på honom mitt i försöken att hålla pojken ifrån sig utan att släppa honom. Jag? Vad ska jag göra med denna leopard förklädd till mus? Se till att han får någonting att äta till att börja med. Matt rynkade näsan. Att döma av lukten hade Oliver tillbringat en god stund på stallgolvet hos Piers Wallach. Och ett bad, han stinker. Prata med mig, skrek Oliver och gned sig i ansiktet. Med tårarnas hjälp lyckades han flytta om smutsen där. Prata med mig, inte över huvudet på mig. Matt blinkade, men sen böjde han sig ner. Förlåt mig, Oliver. Jag har också alltid avskytt när folk gjort så med mig. Nu är det så här. Du luktar illa. Så Edorion här ska ta dig till gyllene hjorten, där husmor Delvin ska ge dig ett bad. Olvers min blev bara trumpnare. Om hon säger någonting, så säg att jag sagt att du ska få ett bad. Hon kan inte hindra dig. Matt fick hålla igen ett leende när han såg hur pojken plötsligt spärrade upp ögonen. Det skulle ha förstört alltihop. Oliver kanske inte var så förtjust i tanken på att bada, men om någon kunde tänkas vilja hindra honom från det. Gör nu vad Edorion säger. Han är en riktig furste från Tyr, och han ska skaffa dig ett ordentligt mål varm mat och lite kläder utan hål i, och ett par skor. Det var bäst att inte säga om någon som kan ta hand om dig. Det kunde husmor Delvin sköta om, och eventuellt motstånd från hennes sida kunde botas med lite guld. Jag tycker inte om Tyrenier, mumlade Oliver med en ilsken blick först på Edorion och sen på Matt. Edorion blundade och muttrade för sig själv. Är han en riktig furste? Är du också en furste? Innan Matt hann säga någonting kom Estin springande genom trängseln, alldeles röd och svettig i sitt runda ansikte. Det fanns inte mycket kvar av de ståtliga guldornamenten på hans buckliga harnesk, och de röda satängränderna på hans puffärmade rock var slitna. Han såg inte alls ut att vara son till Tyrs rikaste adelsman, fast det hade han å andra sidan aldrig gjort. Matt, flåsade han, medan han försökte dra sina stripiga hårtestar ur ansiktet med fingrarna. Matt, nere vid floden. Vad? Avbröt Matt honom irriterat. Han skulle tydligen bli tvungen att låta brodera. Jag är inte någon förbannad furste på alla sina rockar. Shamel, Shido, drottninggardet, de förbannade vita lejonen, vad? Ett skepp, Matt, flämtade Estin och drog åter handen genom håret. Ett stort skepp. Jag tror att det är havsfolket. Det var osannolikt. Athern Mir tog aldrig sina skepp längre från det öppna havet än närmaste hamn. Och likväl, det låg inte många byar längs Arryn Rin söder om Meron. Och de förråd man kunde transportera med vagnarna skulle börja sina innan röda handen nådde Tyr. Han hade redan lejt flodbåtar som skulle följa de marscherande soldaterna. Men ett större fartyg skulle minst sagt komma väl till pass. Ta hand om Oliver, Edorion, sa han, utan att bry sig om dennes grimas. Estin, visa mig ditt skepp. Estin nickade ivrigt och skulle ha satt av i språngmarsch igen om inte Matt hade tagit honom i ärmen för att sakta ned honom. Estin var alltid ivrig och han lärde sig långsamt, vilket var skälet till att han hade 5 blåmärken efter husmor Dalvins käpp. Ju närmare floden de kom, desto fler flyktingar såg de, på väg antingen dit eller tillbaka med modfällda steg. Ett halvdussin bredstäviga färjor låg förtöjda vid den långa piren av kärat trä. Men årorna var borta och det syntes inga besättningsmän i närheten av någon av dem. Den enda aktivitet som syntes var på ett halvdussin flodbåtar som lagt till en kort stund på sin väg uppför eller nedför floden. I de båtar som Märt hade lejt satt de barfota besättningsmännen overksamma. Deras lastrum var fulla och deras kaptener hade försäkrat Märt att de kunde kasta loss när helst han sa till. Ute på Erinrin seglade olika fartyg, gungande, trubbnosiga skepp med fyrkantiga segel och smala, snabba båtar med trekantiga segel. Men inga båtar korsade floden mellan Meron och Arringill, där Andors fana med det vita lejonet vajade. Samma fana hade vajat över Meron också, och de andoranska soldater som hållit staden hade inte velat släppa in röda handen. Även om Rand hade lagt Caimlin under sig så underställde sig inte drottninggardets styrkor i Meron honom, vilket även gällde de trupper som Gabriel hade upprättat, däribland Vita Lejonen. Vita Lejonen befann sig någonstans österut nu. Det var åtminstone åt det hållet de hade flytt, och det var förmodligen de som låg bakom de dussinet olika rykten om rövarband som florerade. Men resten hade korsat floden efter att ha drabbat samman med röda handen. Sedan dess hade ingen båt korsat Erinrin. Allt Märt hade ögon för nu var emellertid ett fartyg som låg för ankar mitt ute i den breda flodfåran. Det var faktiskt ett av havsfolkets skepp, både högre och längre än någon av flodbåtarna, men fortfarande smäckert med två bakåtlutande master. Mörka gestalter klättrade i riggen, några av dem endast iklädda säckiga byxor som såg svarta ut på avstånd. Andra i bjärta blusar som visade att de var kvinnor. Närmare hälften av besättningen verkade vara kvinnor. De stora fyrkantiga seglen var upphissade mot råna men hängde i lösa väck, färdiga att släppas ner på ett ögonblick. Skaffa fram en båt, sa han till Erstein. Och några roddare. Det var bäst att påminna Erstein om det senare. Tyrenierna blinkade mot honom och körde fingrarna genom kalufsen. Skynda på. Erstein nickade knyckigt och pilade iväg. Märt gick längst ut på den närmsta piren, lutade spjutet mot skuldran och rotade fram sin kikare ur rockfickan. När han satte det mässingsinfattade röret till ögat kom skeppet plötsligt närmare. Det verkade som om havsfolket väntade på någonting. Men vad? Några av dem tittade mot Meron, men de flesta spanade åt motsatta hållet. Däribland alla på den höga kommandobryggan. Där befann sig säkert segelfrun och de andra befälen. Han svängde kikaren mot den motsatta stranden och fick se en lång, smal roddbåt med mörka män vid årorna som med stor fart var på väg mot skeppet. Det var något slags uppståndelse på en av Arringills spirar som nästan utgjorde en spegelbild av dem i Meron. På de röda rockarna med vita kragar och polerade harnesk kände han igen soldater från drottninggardet som uppenbarligen tog emot en grupp människor från skeppet. Det som fick Märta att vissla till var de två röda franskantade parasollerna som stack upp bland nykomlingarna, varav ett med två skärmar, den ena ovanför den andra. Ibland hade han nytta av sina gamla minnen. Det dubbla parasollet var kännetecken för vågmästarinnan över en av havsfolkets klaner, medan det andra visade vem som var hennes svärdsherre. Jag har hittat en båt, Märt, meddelade Erstein med andan i halsen bakom honom, och några roddare. Märt vände åter kikaren mot skeppet. Att döma av aktiviteterna på däck var de i färd med att hissa upp den lilla båten längs skeppssidan. Kararna vid ankarspelet höll redan på att dra in ankarlinan och uppe i masterna skakade man ut seglen. Verkar som om jag inte behöver den, muttrade han. På andra sidan floden försvann nu delegationen från Athenmere inåt piren med en eskort av drottninggardister. Mert begrep ingenting. Endast skeppens härskarinna stod över en vågmästarinna och en svärdsherre var underställd endast klingornas herre. Inget av alla hans minnen hjälpte honom att få rätsida på det. Men minnena var gamla. Han mindes att man visste mindre om Athenmere än om något annat folkslag, bortsett från Ale-folket. Han visste mer om Ale av egen erfarenhet än vad hans ärvda minnen gjorde, och det var ändå inte så mycket. Kanske fanns det någon som visste tillräckligt mycket om havsfolket nu för att förstå det här. Havsfolksskeppets segel svällde redan i vinden medan det ännu drypande ankaret fortfarande var på väg upp på fördäck. Vad det än var för ärende som orsakade denna bråska så skulle det uppenbarligen inte föra dem tillbaka till havet än. Med långsamt ökande fart gled fartyget uppströms och svängde av in mot Algonajas mynning ett par mil norr om Meron. Nå, det var inte hans bekymmer. Efter en sista besviken blick mot skeppet. Det kunde ha forslat lika mycket förnödenheter som alla de mindre fartyg han lejt tillsammans. Stack Mert tillbaka kikaren i fickan och vände ryggen mot floden. Estin stod fortfarande kvar och såg på honom med nervös blick. Säg till roddarna att de kan gå, Estin, suckade Mert. Varvid Tyrenien drog fingrarna genom håret och traskade iväg, muttrande för sig själv. Det syntes mer gyttja längs stranden än förra gången han varit nere vid floden, bara några dagar tidigare. Det var bara en knapp handsbredd av kladdig gyttja mellan vattnet och den torra, spruckna leran ovanför. Men likväl ett tydligt tecken på att till och med en flod av Erinrins storlek sakta var på väg att torka ut. Fast det var inte hans bekymmer. Åtminstone ingenting han kunde göra någonting åt. Han vände sig om igen och gick tillbaka för att fortsätta sin inspektionsrond bland krogarna och skänkrummen. Det var viktigt att ingenting verkade annorlunda än det brukade idag. När solen gick ner var Mert tillbaka på gyllene hjorten och dansade med Betsy, nu utan förkläde, medan musikanterna spelade så högt de förmådde. Den här gången var det bonddanser och borden var undanskjutna så att det fanns plats för 6 eller 7 par på golvet. Mörkret förde lite svalka med sig, men bara om man jämförde med hur varmt det var på dagen. Alla svettades fortfarande. Bänkarna var fulla med män som drack och skrattade och skänkflickorna sprang runt för att ställa fram fårstek, rovor och korngrynsoppa på borden och se till att ölstop och vinbägare var fulla. Överraskande nog verkade kvinnorna betrakta dansen som ett välkommet avbrott från att konka runt på tunga brickor. I varje fall syntes det ivriga leenden på allas ansikten när det var deras tur att torka svetten ur pannan och lägga av förklädet för en sväng om, även om de svettades precis lika mycket när dansen väl började. Kanske hade husmor Delvin utarbetat något slags schema. Om så var fallet utgjorde Betsy ett undantag. Den slanka unga kvinnan hämtade inte vin åt någon annan än Mert och dansade bara med Mert. Allt medan värdshusvärdinnan log mot dem som en mor på sin dotters bröllop till den grad att Mert började bli nervös. Faktum var att Betsy dansade med honom tills hans fötter gjorde ont och det värkte i hans anklar. Och likväl log hon oavbrutet med en blick som sken av rent välbehag. Utom när de stannade upp för att hämta andan förstås. För att han skulle hämta andan. Hon visade sannoliken inga tecken på att behöva det. Så snart deras fötter blev stilla satte hennes tunga av i galopp. Det gjorde den för övrigt också varje gång han försökte kyssa henne. Och varje gång vred hon på huvudet med ett utrop över ett eller annat. så att han kysste hennes öra eller hår istället för hennes läppar. Varje gång verkade hon dessutom lika överraskad. Han hade fortfarande inte lyckats lista ut om hon var en fullständig hönshjärna eller tvärtom synnerligen klipsk. Klockan var närmare 2 timmar efter midnatt när han slutligen sa till henne att han hade fått så mycket han orkade med på en natt. Hon såg besviken ut och plutade lätt med munnen. Hon såg ut att kunna dansa till gryningen. Inte var hon ensam heller. En av de äldre skänkflickorna stod stöd mot väggen och masserade sin ena fot. Men de andra verkade precis lika pigga som Betsy. De flesta av männen började tröttna. De som lät sig dras upp från bänkarna log ansträngt och många viftade bara bort kvinnorna. Match förstod inte. Det måste bero på att det var mannen som gjorde allt arbetet i dansen, lyfte och vände och vred. Och kvinnor var lätta, så det var helt enkelt inte lika tröttsamt för dem att skutta omkring. Sen såg han en trind skänkflicka som snurrade runt Estin på golvet snarare än tvärtom. Dansa kunde karn, det var alltid någonting. Varvid han tryckte ett guldmynt i Betsys hand, en tung andorkrona, så att hon kunde köpa sig någonting fint. Efter att ha studerat myntet en liten stund reste hon sig upp på tå och gav honom en kyss på munnen, lätt som en fjäder. Jag skulle aldrig hänga dig vad du än gjorde. Vill du dansa med mig imorgon? Innan han hann svara fnittrade hon till och pilade iväg, hela tiden med blicken fäst vid honom, till och med när hon försökte dra upp Edorion på dansgolvet. Husmor Delvin gick emellan, satte ett förkläde i händerna på Betsy och pekade mot köket med tummen. Mert linkade bort till det bord i bakre delen av rummet där Talmanes, Derrid och Nalesin hade förskansat sig. Talmanes satt och stirrade ner i sin vinbägare som om han sökte svaret på någon djupsinnig fråga. En flinande Derrid iakttog Nalesins mödor med att avspisa en fyllig skänkflicka med grå ögon och ljusbrunt hår utan att erkänna att han hade fått skoskav. Mert satte knogarna mot bordet och böjde sig mot dem. Röda handen ger sig av i gryningen. Det är bäst ni börjar göra förberedelser. De tre männen gapade stort. Det är bara några timmar kvar, protesterade Talmanes i mun på Nalesin. Så lång tid kommer det att ta bara att dra fram dem ur skänkrummen. Derrid grimaserade och skakade på huvudet. Ingen av oss kommer att få någon sömn i natt. Jo, jag, sa Mert. Väck mig om 2 timmar. I gryningen ska vi vara på väg. Så kom det sig att han fann sig sittande på pricken. Hans stadiga bruna vallack i det grå ljuset före soluppgången med spjutet över sadeln och sin osträngade långbåge instoppad innanför sadeljorden. Outsövd och med verk bakom ögonen såg han hur röda handen lämnade Maron. Alla 6000. Det var hälften kavalleri, hälften infanteri. Och tillsammans gav de ifrån sig ett sånt oväsen att det kunde väcka de döda. Trots den tidiga timmen kantades gatorna av människor och ur alla fönster hängde det åskådare. I spetsen fladdrade röda handens rödfransade baner, en röd hand mot vit bakgrund, med deras motto broderat i karmosinrött nedanför. Dovie Andise Tovia Sagain. Tid att låta tärningarna rulla. Nalesin, Derrid och Talmanes red vid fanan. 10 beridna män dunkade på stora mässingspukor med röda hängen och lika många trumpetare bistod med fanfarer. Efter dem kom Nalesins ryttare, en blandning av tyrenska soldater och klippans försvarare. Carhainska småfurstar med korn på ryggen och sina vasaller i hälarna. Samt en handfull andoraner. Varje skvadron och trupp hade ett eget långt baner med röda handen, ett svärd och ett nummer. Mert hade låtit dem dra lott om vilket nummer de skulle få. Blandningen hade gett upphov till en del knot, inte så lite heller, sanningen att säga. I början hade alla beridna Karhanier följt Talmanes, medan Tyrenierna följt Nalesin. Fottrupperna hade varit en brokig samling redan från början. Att varje enhet var lika stor hade också stött på motstånd, liksom numren på baneren. Förster och kaptener hade alltid samlat så många män som ville följa dem, och dessa hade sedan varit Edorions män eller Marisins eller Alhandrins. Detta försiggick fortfarande i någon mån. Edorions 500 man kallade sig till exempel för Edorions hammare, inte första skvadronen. Men Mert hade präntat in i dem att varje man tillhörde röda handen, inte det land han råkat födas i. Och om Merts metoder inte passade kunde folk alltid ge sig av. Det anmärkningsvärda var att inte en enda hade gjort det. Varför de stannade var svårt att begripa. För all del gick de segrande ur de slag där han anförde dem. Men inte desto mindre var det en del som dog. Han hade svårt att hålla dem mätta och se till att de fick sin sold mer eller mindre i tid. Och de rikedomar de skulle få som krigsbyte kunde de lika gärna glömma. Hittills hade ingen sett ett öre av något krigsbyte, och han kunde inte se några större utsikter till att de någonsin skulle göra det. Det var vansinne. Första skvadronen gav upp ett jubelrop som fjärde och femte raskt tog upp. Carlomins leoparder och Raymonds örnar, som de kallade sig själva. För först Matrim och segern. För först Matrim och segern. Om Mert hade haft en sten till hands skulle han ha kastat den på dem. Därnäst kom infanteriet som en lång orm. Varje kompani följde en trumslagare som slog takten, tillsammans med en fanbärare med ett av de långa baneren. På deras baner korsades handen av en pik istället för ett svärd. Efter 20 grupper med pikar kom 5 med bågskyttar eller armborstskyttar. Varje kompani hade dessutom en flöjt eller två, och soldaterna sjöng med i melodin. Jag sjunger en natt och jag sjunger en dag och festar med töser av alla de slag. Men när lönen är slut, då rider jag för att dansa med skuggornas jack. Mert väntade ut sången tills de första ur Talmanes kavalleri dök upp. Och sen satte han hälarna i prickens sidor. Han behövde inte vänta på förrådsvagnarna i slutet eller reservhästarna. På vägen till Tyr kunde många hästar hinna bli halta eller dö av sånt som hästskötarna inte kunde bota. Och en kavallerist utan häst var inte mycket värd. Ute på floden seglade 7 små fartyg nedströms i sakta mak under trekantiga segel, inte mycket snabbare än strömmen. Vart och ett förde en liten flagga med röda handen. Andra fartyg var också på väg ut, och vissa pilade söderut med alla segel hissade. När han kom i fattäten på kolonnen hade solen till sist tittat fram över horisonten och låtit sina första strålar skjuta ut över de böljande kullarna och spridda skogsdungarna. Mert drog ned hatten för att skydda ögonen mot den glödande strimman. Nalesin hade fört sin stålklädda handske till munnen för att kväva en gäspning av imponerande mått, och Darid satt hopsjunken i sadeln med tunga ögonlock, som om han skulle slumra in när som helst. Endast Talmanes var rakryggad, klarögd och alert. Själv kände sig Mert mer som Darid såg ut. Inte desto mindre höjde han rösten för att göra sig hörd över pukorna och trumpeterna. Skicka ut spejarna så snart vi kommer utom synhåll för staden. Söder om dem fanns både skog och öppen mark, men genom båda deras skar en något sånär välhållen väg. Den huvudsakliga trafiken skedde på floden, men det var tillräckligt många som hade tagit sig fram till fots eller med vagn för att det skulle finnas ett spår att följa. Och sluta med det där förbannade oväsendet. Spejare, sa Nalesin förvånat. Bränn min själ, det finns ingen med så mycket som ett spjut på flera mils håll. Om du inte tror att vita lejonen har slutat springa. Och har de det, lär de inte komma närmare än 50 mil om de har någon aning om var vi är. Mert struntade i honom. Jag vill tillryggalägga 35 mil idag. När vi kan göra 35 varje dag ska vi se om det inte går att göra mer. De stirrade förstås på honom. Inte ens till häst kunde man hålla en sån takt särskilt länge. Och alla utom Eil ansåg att 25 mil var en förträfflig dagsetapp till fots. Men han måste spela ut de kort han hade fått. Kamadrin skrev, anfall på en plats där din fiende inte väntar sig det. Från ett oväntat håll och vid en oväntad tidpunkt. Försvara dig där fienden inte tror att du ska göra det. Och när han tror att du ska retirera. Överraskning är nyckeln till seger. Och snabbhet är nyckeln till överraskning. För soldaten är snabbhet lika med liv. Vem är Comadrin? Frågade Talmarnes efter en stund. Och Mert fick samla sig innan han kunde svara. En general. Död sedan länge. Jag läste hans bok en gång. Han mindes i varje fall att han hade läst den. Och mer än en gång. Men betvivlade att den stod att finnas någonstans nu. För den delen mindes han att han träffat Comadrin efter att ha blivit besegrad av honom i ett slag 600 år före Arthur Hökvinge. Dessa minnen smög sig på honom hela tiden. Nå, han hade åtminstone inte hållit sin lilla föreläsning på gamla språket. Det hade han lärt sig att undvika för det mesta nu. När han såg de beridna spejarna sprida sig i en solfjäder över den böljande flodslätten slappnade Mert av. Hans del hade börjat som planerat. En hastig avfärd på kort varsel som om han försökte slinka iväg söderut obemärkt. Men tillräckligt långsamt för att den säkert inte skulle bli det. Tillsammans skulle detta få honom att framstå som en idiot, vilket också var av godo. Att lära röda handen att förflytta sig snabbt var en god idé. På så vis kunde man hålla sig borta från strid. Men om inte annat skulle deras framfart utan tvekan synas från floden. Han sökte av himlen. Det syntes inga kråkor eller korpar. Men det betydde inte mycket. Inga duvor heller. Men han skulle gladligen äta sin sadel om inga hade lämnat Meron denna morgon. Det skulle dröja på sin höjd ett par dagar innan Shamel fick veta att röda handen var på väg, i rask fart. Och efter det som Rand hade sagt i Tyr fanns det ingen tvekan om att Merts ankomst skulle vara signal för invasionen av Ilien. Hur snabbt röda handen än lyckades röra sig skulle de inte vara i Tyr på en månad ännu. Med lite tur skulle Shamel vara knäckt som en lus mellan två stenar innan Mert överhuvudtaget behövde komma närmare honom än 100 mil. Shamel kunde se hur allting utvecklade sig. Nästan allting. Men det skulle bli en annorlunda dans än vad han väntade sig. Annorlunda än vad någon väntade sig utom Rand, Mert och Bashir. Det var den verkliga planen. Mert kom på sig med att vissla. För en gångs skull skulle allting bli precis som han tänkt sig.